Du lyssnar på en podcast från Philadelphia kyrkan Örebro. Om du har några frågor eller om du vill veta mer om oss så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida philadelphiaorebro.se.
En del minnen har vi som har etsat sig fast i våra medvetanden så att man av någon anledning kan i detalj redogöra för dem. Jag har ett sånt minne från min uppväxt som jag skulle vilja dela med er. Under mina tidiga tonår så hade jag mitt rum ganska nära mina föräldrars rum. Och min pappa, han började alltid sitt arbete väldigt tidigt på morgnarna. 4:30 varje morgon så vaknade jag av att pappas klockradio drog igång. Smällen på avstängningsknappen följdes av den djupa sucken inför att resa sig ur sängen och ta den där promenaden genom hallen över det där stället där det alltid knakade lite extra utanför mitt rum mot badrummet för att göra sin morgontoalett. Och en morgon så vaknade jag som vanligt av den här proceduren men kände att någonting var fel, någonting stämde inte. Men när jag precis var i beredskap att somna igen så kom jag på vad det var som var fel. Och där och då så hade jag kunnat välja att ligga kvar i min säng för det var så skönt. Men jag kände att den här informationen som jag hade skulle pappa antagligen må ganska bra av att få. Så jag kravlade mig upp ur min säng, knackade på dörren till toaletten där kranens strilande ljud blandades av suckar och stön över det fruktansvärda i att ha en hel dags slit framför sig. Och så säger jag så här: pappa, vad håller du på med? Det är ju lördag! Kranen tystnade. Suckarna upphörde. Dörren låstes upp. Pappa tittade med stint i ögonen. Och så säger han: vad skönt! Och så går han och lägger sig direkt. Den där morgonen så fick jag en erfarenhet av vad det innebär att komma med ett budskap som har en lättande effekt på en människa. Någon har sagt att det kristna budskapet kallades evangelium, alltså ett glatt budskap, just därför att det hade en lättande effekt på människor. Under februari och mars så vill vi, precis som Hanna sa i inledningen, lyfta fram ett antal kännetecken på församlingen som vi önskar också ska prägla vår gemenskap här i Philadelphia i Örebro. Vi lyfter de här kännetecknen dels utifrån den här visionen under namnet Ge vidare som församlingen har antagit, men också utifrån den bild av församlingen som målas fram i Nya testamentet. Skildringen av den första församlingen och undervisningen till den första församlingen. Förra veckan så pratade Ellen om en församling som älskar. Idag är temat en församling som vittnar. Alltså att med ord dela ett budskap som kallas evangelium därför att det har en lättande effekt på människor. Av de 27 dokument som utgör Nya testamentet så är första Thessalonikerbrevet med stor sannolikhet det allra äldsta. Brevet är skrivet av Paulus, Silas och Timoteus finns också med som avsändare. Men Paulus har några månader tidigare varit i den här staden Thessalonike. Och det här kan man läsa om i Apostlagärningarnas 17 kapitel. Och det berättas där att vistelsen i Thessalonike blev inte särskilt lång. Efter att ha delat evangeliet över 3 sabbater, ungefär 3 veckor alltså, så väcktes så mycket vrede och irritation mot Paulus så att han var tvungen att lämna den här staden och den här begynnande kristna gemenskapen som håller på att ta form i Thessalonike. För att se hur det har gått med den här nystartade församlingen som så abrupt hade fått lämnas så skickar Paulus Timoteus till Thessalonike för att se hur läget är. Timoteus visade sig återvände till Paulus med goda nyheter. Församlingen bar kännetecken på ett nytt liv. Och det här brevet är en sorts reaktion på de nyheter som Timoteus har gett Paulus. Där han vill uppmuntra dem att fortsätta det som har börjat, men också ge lite svar på frågetecken som finns. Det visade sig att det här var en församling som älskar. Ni uppoffrar er i kärleken, skriver Paulus i brevets inledning. Men de är också en församling som vittnar. Och vi ska läsa från första Thessalonikerbrevets första kapitel, vers 5-10. Vårt evangelium kom inte till er bara som ord, utan också med kraft och helig ande. I fullt mått. Ni vet ju vad vi förmådde göra bland er för er skull. Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden med den glädje som den helige anden ger. Så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Ni har fått Herrens ord att höras. Och inte bara i Makedonien och Akaja. Överallt har man hört talas om er tro på Gud. Och vi behöver inte säga någonting. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till. Hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne guden. Och vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, ska komma från himlen. Jesus som räddar oss från den stundande vreden. Ni har fått Herrens ord att höras. Och då kan man ställa sig frågan, är orden verkligen nödvändiga? Brevets mottagare har blivit förvandlade av att ta emot evangeliet. Evangeliet har kommit till dem som ord, men inte bara som ord, utan också med kraft och helig ande, skriver Paulus. Och det här är ju en återkommande tanke i Nya testamentet. Guds skapande och förvandlande kraft är nära sammanlänkat med förkunnelsen av evangeliet om Jesus. Paulus går så långt i några senare formulerade brev att själva delandet av budskapet är en kraft. I Romarbrevet 1 så säger han att evangeliet är en Guds kraft. I första Korinthierbrevets första kapitel, talet om korset är en Guds kraft. Brevmottagarna i Thessalonike har genom sitt sätt att ta emot budskapet blivit ett föredöme i det att man också har gett vidare budskapet som i sin tur sedan har gett ringar på vattnet. Ni har fått Herrens ord att höras, konstaterar Paulus. Och inte bara i Makedonien och Akaja, ganska stora provinser som motsvarar nuvarande hela Grekland. Utan överallt har man hört talas om evangeliet. En frukt av att ha tagit emot budskapet är att man också ger vidare. Och Thessalonikernas reaktion bekräftar ju också det som den uppståndne Jesus säger i sitt sista samtal med lärjungarna. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. I hela apostlagärningarna så ser vi ju hur lärjungarna vibrerar av frimodighet och längtan att dela sin tro, oavsett motstånd. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Så sammanfattar Petrus och Johannes den där andan som gör att evangeliet än idag färdas över varje tänkbar gräns och alltjämt förvandla liv med ett befriande budskap som har en lättande effekt på människor. Att vi i församlingens vision finner formuleringen att ge vidare Guds ord till alla folk, till alla generationer och till hela människan är därför en väldigt väl grundad ambition i den här boken. Men frågan är hur vi lever upp då till den här ambitionen så att Örebro, Sverige och världen ska få höra om Jesus. I vårt individualiserade samhälle så är ju uppfattningen väldigt, väldigt utbredd om att tro är och bör förbli en privat sak. I en flera år gammal artikel i tidskriften Nod så gör Göran Salberg en väldigt drastisk jämförelse mellan personlig tro i vårt samhälle och en stomipåse. Den kan vara väldigt viktig för individen, till och med livsavgörande, men det är bra om så få som möjligt vet att jag har den. Och jag tror att det här också påverkar vår frimodighet och vilja att dela vår tro med människor i ett sånt samhällsklimat. Varför skulle någon vara intresserad? Och ett vanligt citat som ibland dyker upp när det här att vittna om sin tro kommer upp är hämtat från Franciscus av Assisi som var verksam i början av 1200-talet. Förkunna alltid evangeliet, säger han. Och om nödvändigt, använd ord. Poängen som han vill få fram, tror jag, det är ju att livet som vi lever i sig självt ska vara ett vittnesbörd och att ord och handling behöver hänga samman. Vittnandet, att vi pratar om vår tro, ska inte vara det enda kännetecknet, såklart. Men det finns någonting försåtligt med det här citatet, trots den fromma framtoning som det har. Jag hör nämligen ofta hur det används snarare som en ursäkt för att inte prata om tron. Och så kan vi därmed duktigt passa in i den där follan att i praktiken reducera tron till en privat sak. I bästa fall kombinerat med en förhoppning om att mitt liv ska vara tillräckligt anmärkningsvärt och spännande så att mina grannar och arbetskamrater ska fråga, vad har du som inte jag har? Och utifrån det sen kanske få ge ett vittnesbörd. Men vi kommer inte från det faktum att budskapet om Jesus, det är av informationskaraktär som förmedlas just med ord. Det finns en berättelse om en söndagsskollärare som frågade sin klass hur de trodde att Jesus kommer in i en människas liv. Och så är det en liten pojke som ivrigt svarar innan han får ordet tilldelat. Jag vet, han kryper in genom örat. Och det är ju en gullig liten berättelse, men väldigt teologiskt skarp. För det är ett svar som Nya testamentet antagligen skulle bifalla. Paulus skriver i Romarbrevet, hur ska de kunna tro på det som de inte har hört? Hur ska de kunna höra om inte någon förkunnar? Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Ord är nödvändigt när vi förmedlar evangeliet. En annan fråga. Vem berättar vi om? När vi talar om att vittna eller dela vår tro så kan en annan hemsko, förutom det här att vi befinner oss i en miljö där såna här saker som tro betraktas som väldigt privat och personligt, så kan en annan hemsko vara att vi inte tycker att vi har så mycket att berätta. Många av oss, och jag själv inräknad, har kanske inte den där dramatiska, omvälvande erfarenheten där livet liksom i ett enda slag blev förvandlat, mörker blev till ljus, minus blev till plus. I ljuset av den där typen av dramatiska berättelser i mötet med evangeliet som finns och som vi hör om ibland och som är fantastiska. Men i ljuset av sådana berättelser så kan mina egna erfarenheter kännas så fjuttiga och banala. Församlingen i Thessalonike, de har fått ord att höras. Men det är inte sig själva de ytterst talar om när de berättar om sin tro. De har fått Herrens ord att höras. I ett annat nytestamentligt brev så skriver Petrus att de kristna nu blivit Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Inte sina egna spektakulära och fantastiska upplevelser om hur använda de är av Gud. Utan de ska förkunna hans storverk. Den yttersta grunden för att dela tron är ju tron att det är ett objektivt faktum att Jesus är rättmätig herre över hela universum. Gud har i Jesus Kristus gjort någonting som har avgörande betydelse för hela skapelsen. Att vittna enligt Nya testamentet i ljuset av att graven är tom. Det är inte så mycket för att vinna världen som att uppmärksamma världen på att den redan är vunnen. Guds rike är en faktisk verklighet som ytterst sett inte är beroende av din och min respons. Det ligger utanför oss. Det är det som är evangeliet. Det är därför vi kan berätta om det. Att du överhuvudtaget tror på det här är vittnesbörd nog. Även om du inte har en massa spektakulära erfarenheter att dela. Du bär på avgörande information som kan ha en lättande effekt på dina medmänniskor. Och det här är ett hoppets budskap i en hopplös tid. Och därför är det ett kännetecken för församlingen att vi berättar om det. Att vi vittnar. Var alltid beredd, skriver Petrus, att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Min pappa fick höra att det var lördag. Han behövde inte åka till jobbet och streta. Det är så många människor idag som stretar med så mycket bråte i sina liv. I form av skuld och skam och rädslor och trassliga relationer och ensamhet. Som om det vore måndag. Om Jesus lever och bjuder in oss i sin gemenskap i riktning mot Guds rike, så behöver ju alla de här människorna höra att det faktiskt är lördag. Vi behöver inte streta på med vårt elände, utan vi kan få lämna det till Gud. För att, som de kristna i Thessalonike, tjäna den levande och sanne guden. I kontrast till de stumma alternativ som vi så lätt sätter vår tillit till annars. Jesus säger, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt. Min börda är lätt. En lättande effekt. Kanske finns du här som aldrig hört eller aldrig har tagit till dig det här budskapet som du har hört mig prata om nu. Om du vill ta emot och välkomna Jesus i ditt liv, så vill vi gärna ha kontakt med dig. Så får vi vägleda dig vidare i det. Det finns också möjlighet att om en stund, när vi har haft under tiden vi har nattvard här, så finns det möjlighet att söka sig till det vi kallar förbönsplatserna. Som vi kommer ha i de här hörnen här. Där finns det människor som vill be tillsammans med dig och lotsa dig vidare. Kanske finns du här som också längtar att få dela tron mer med dina medmänniskor. Förbönsplatsen är också öppen för dig på ett särskilt sätt idag. Säkert kanske du ser någon eller några framför dig av dina vänner eller i ditt nätverk av relationer som på ett särskilt sätt skulle behöva höra ett budskap med en lättande effekt. Vi har fått ett budskap att ge vidare. Gud vill använda oss alla, var och en, till att dela de goda nyheterna. Och vi ska be om frimodighet och tillit att det inte bara är ord utan också kraft och helig ande som gör att det gör skillnad på riktigt i människors liv. Vi ska snart få höra en sång som Cecilia ska sjunga där hon ger sin berättelse, sitt vittnesbörd om hur hon fick möta Jesus. Men innan det så vill jag be tillsammans med oss. Jesus, tack för att du är den som har kommit till oss och räddat den här världen. Tack för att vi bjuds in i det, att ta emot det och gensvara på det. Tack för att vi har fått del av det glada budskapet om dig som har gett våra liv mening, innehåll, riktning. Tack för att du vill använda oss till att ge vidare av det vi har fått till andra. Vi ber för alla de människor vi tänker på som behöver veta vem du är och vad du har gjort. Vi ber om frimodighet att gripa de tillfällen som ges oss. Inte att flås hurtigt och konstigt krampa fram någonting, utan att ärligt och uppriktigt få berätta om vårt hopp och vad det betyder för oss och att ha det i våra liv. Ge oss tillit till att du med din heliga ande är med när vi delar det budskapet. Låt det få vara ett kännetecken för vår gemenskap att vi generöst med våra ord delar med oss av vår tro. Amen.